Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu ska vi idag prata om, vad ska vi säga, den moderna tidens historia för folket. Det tidigare programmet slutade ju med 1700-talet, vårt historieprogram. Och då har jag med mig Mikael Ranelius här i studion, vår historielärare. Och jag skulle då vilja säga att den här gustavianska tiden, då tänker vi väl nog mer på Gustav den tredje och 1700-tal. Och ett auktoritärt styre kan man väl säga. Kan man säga att det var grunden för det tidiga 1800-talets politiska reformer? Jag tänker på händelserna runt 1809.
Ja, det gustavianska enväldet försvinner ju med Gustav den tredje son, där Gustav den fjärde Adolf. Och han har ju fått mycket av skulden då naturligtvis för att kriget mot Ryssland går så dåligt och vi förlorar Finland 1809.
Det är han som heter sen överste Gustafsson.
Ja, när han lever lite inkognito ner på kontinenten. Sorgligt öde, men ja.
Då dyker alltså politiska krafter upp efter då det gustavianska enväldet, kan man säga så?
Man kan ju nästan prata ibland om den svenska revolutionen om man nu vill dra en parallell till franska revolutionen. Riktigt så blir det ju inte. Det är ju en militärkupp egentligen som avsätter kungen 1809 och sen driver igenom den här regeringsformen.
1809?
Ja.
Vid den här tiden så levde ju folkflertalet i en jordbruksekonomi, får man väl säga.
Ja.
När fick vi industrialisering här i Sverige? Jag har förstått att det började väl i England då?
Ja.
Och det är slut på 1700-talet eller någonting sånt?
Man kan säga 1760-tal i Storbritannien och 1860-tal för Sveriges del, så ganska exakt 100 år senare.
Och i England är det väl textilindustrin som är...
Ja, den är väldigt stor, ja. Precis.
Och det är föregångare på något sätt, man effektiviserar. Vad är det i Sverige som... Alltså, vad är det man industrialiserar här?
I Sverige så har vi haft en traditionell näring av järnbruk och den är viktig, men framförallt är det ju trä och sen också massaindustrin som blir vårt, ja, det är ju våra stora naturtillgångar här som vi lär oss att använda.
Det var roligt att du säger det förresten, nu slår du mig. Min farfars far, han var järngrossist eller vad, alltså järnbruken hade ingen egen säljorganisation för export. Så då satt det några gubbar i Göteborg och drev handelsfirmor med järn, varav min farfars far drev en utav dem.
Ja, spännande.
Ja, den gick i putten 1921, så att jag
har
ingen glädje av den.
Ja, nej, men ändå.
Så att det är skogen och malmen, det är våra främsta industrikällor, eller vad vi ska kalla det.
Ja, vid den här tiden är det, ja.
Vad händer då i samhället när vi går från ett jordbrukarsamhälle och jag gissar att det blir ju bruksort och så, men man lever ju inte längre på bondgårdar då om man är industriarbetare. Vad händer i samhället med i fotspåren av industrialiseringen?
Framförallt så ökar ju arbetarklassen, den utkristalliserar sig som en egen grupp under ganska kort tid.
Men de blir aldrig något sån här stånd i riksdagen?
Nej, utan vid den här tiden då industrialismen slår igenom i Sverige, då sker ju också den här representationsreformen då vi går ifrån en ståndsriksdag till en tvåkammarriksdag.
Men om man då jämför då de två stora befolkningsgrupperna i Sverige, måste ju vara då bonden och industriarbetaren.
Ja.
Har du någon uppfattning om levnadsvillkoren för de här olika grupperna? Alltså var det någon som mådde bättre än den andra eller?
Jag skulle säga så här att var du en självförsörjande eller självägande bonde så var levnadsvillkoren betydligt bättre än om du var en småbonde och definitivt bättre än om du var arbetare. Speciellt i början av industrialiseringen här så var det väldigt tuffa förhållanden som vi nog har svårt att föreställa oss idag.
Jag förstår att det är en dum fråga, men i alla fall är den ställd. Fanns det någon form av socialförsäkringssystem på 1800-talet? Alltså hade man något skydd? Arbetslöshetskassa?
Nej, utan det här uppstår ju i alltså bland arbetarna. De tar intryck då från Storbritannien och fackliga arbetet som har kommit igång där tidigare och man startar ju sådana. alltså från statens håll, där har du ju i så fall fattigvården, fattighus och sådär, men det, då har du ju inte arbetsför.
Nej, men alltså i slutet på 1800-talet så kan man prata om en viss fackföreningsrörelse.
Ja, den kommer in där i Sverige.
Får den något inflytande?
Ja, inte på direkten får den ju inte det, men så småningom kommer det bli en kraft att räkna med.
En annan sak, du pratar om industrialisering och sådana saker, men vad jag förstår också så reformeras skolväsendet rätt kraftigt under 1800-talet jämfört med hur det har varit tidigare. Vad hände för skolbarnen?
Ja, vi får ju en folkskola 1842 där det är bestämt till ett lag att alla ska gå i skolan. Och man ordnar undervisning ute i socknarna då.
Det var liksom inte kyrkan som drev det var rena skolor så att säga, med lärare.
Ja, kyrkan har ju tidigare haft en tradition av att erbjuda utbildning, så att det finns ju en koppling där. Men ja, det är sekulära skolor egentligen, även om innehållet är till stora delar religiöst färgat. För det är ju fortfarande ett väldigt religiöst samhälle där man inte på något sätt skiljer egentligen mellan religion och politik.
Kan man säga någonting om... Alltså, hur lång skolutbildning fick man?
Den här är ju från början, nu minns inte jag exakt, men den är ju sjuårig, långt in på 1900-talet i alla fall.
Ibland pratar man om, jag har gått 6 år i folkskola.
Alltså. Ja, just det, jo, där har vi det. Ja. Ja. Sen utökas ju det här och det är väl egentligen först 1950 som man bestämmer att vi ska ha en 9-årig grundskola egentligen.
Ja, då hade jag precis börjat skolan. Då skulle jag gå 7 år i skolan. Jag började 1956. Men sen då du är 2 eller 3
ja,
då
kom det
besked. Nu skulle jag gå 9 år i Jaha. Skolan. Men om vi går in tillbaka till 1800-talets skola, 1840, 50, 60 någonting så här. Vad stod på schemat? Det kan ju inte vara fysik och kemi knappast.
Nej, den naturlärande det fick man nog studera sig när de kallade läroverken då. Det var ju högre utbildning. Men framförallt skulle man ju kunna lära sig att läsa och skriva. Man skulle ju kunna sin kristendomskunskap då, för det var ju viktigt.
Var det den här husförhören med katekesen?
Ja, och det här är ju någonting som går tillbaka ända ner till reformationen på 1500-talet då befolkningen förväntas kunna sin kristendomskunskap och man börjar kontrollera det här. Det får ju mer fasta former under 1600-talet sen då, att man börjar titta på folks kunskaper. Men läskunnigheten är ju ett resultat kan man säga av reformationen i Sverige och även andra protestantiska länder.
Om vi går då backa bandet till säg 1700-talet, hur många var läskunniga i Sverige då när vi inte hade någon allmän skola?
Oj, jättebra fråga. Jag har ingen statistik på det. Jag ska inte vi låg rätt långt fram om vi tittar internationellt sett. Vad det gäller i alla fall läskunnighet. Sen var det var fler som kunde läsa än som kunde skriva faktiskt det. Vi tänker oss gärna att de här egenskaperna går ihop, men det är inte alltid så.
Men alltså jag tänkte om man nu inte var läskunnig, då fick då Bibeln bli någon slags muntlig överförd tradition så man fick kristen kunskap. Någon berättade för en vad som stod i Bibeln. Så vi får en allmän skola på 1840-talet. Du tror jag var inne och sa fattigstuga och jag var inne på socialförsäkringssystem och sånt. Fattigvården, hur såg den ut då?
Först och främst så är det ju egentligen släkten som har det stora ansvaret att ta hand om icke-arbetsföra personer, medellösa människor som man kallar det så. Och när det inte alltid går, för det var ju långt från alla fall där man hade släktingar som förmådde ta hand om, men då kunde man ju hänvisas då till fattigvård, fattigstugor, det som sen blir ålderdomshem kallas det då, en biten på 1900-talet.
Alltså, när jag växer upp så är ju någonting rätt allmänt att de äldre åker till ålderdomshem. Ja. Det är inte på grund av fattigdom utan man har svårt att klara sig på egen hand. Ja. Barnen är ute och jobbar och sådana här saker. Man bor ju inte på samma gård så att säga.
Nej.
Men alltså från början är ålderdomshemmet, det är egentligen fattigstuga.
Ja, den ersätter ju de gamla fattigstugorna kan man säga där. Sen 1800-talet till 1900-talet en gång.
Men blev det också bättre kvalitet på omsorgen?
Ja, alltså i och med att teknik och ekonomi har ju gått framåt så att en viss skillnad är ju naturligtvis. Men för en stor del av befolkningen så låg ju det här igen. Man var hänvisade till släktingarna och det fanns ju på gårdarna ofta en undantagsstuga där gamla mormor och morfar, om de var i livet, fick sitta och ja, de hade en egen liten kammare och kanske fick en del av skörden och så vidare enligt något kontrakt med barnen som hade tagit över eller svärsonen eller vem det nu var som flyttade in på gården.
En annan stor händelse eller episod vad vi ska kalla det, under 1800-talet för mig, det är utvandringen till Amerika.
Ja.
Varför börjar vi helt plötsligt utvandra till Amerika?
Ja, det finns många olika orsaker, men den största är ju den här explosionsartade befolkningsökningen som sker. Den tar ju fart under 1700-talet med freden, eller ja, det var ju inte alltid fred, men det blev fredligare i alla fall än när det varit stormaktstiden. Sen kommer ju naturligtvis vaccineringen slutet på 1700-talet som gör att fler barn överlever mot vad det gjort tidigare.
Vad var det för slags vaccin man fick då?
Ja, i första hand mot koppor och smittkoppor. Sen införs ju med tiden så kommer det nya vacciner också. Mm. Men det är den stora dräparen under den här tiden efter pesten. Och så är det ju olika epidemier, tyfus och koppor och rödsot och så. Och sen blir det ju ett förbättrat jordbruk, eller jordbruket avkastar mer bland annat genom att man börjar äta potatis. Så det är väl Geijer, vill jag minnas, som säger att Sveriges befolkning ökat på grund av freden, vaccinet och potäterna.
Och på grund av befolkningsökningen så börjar man utvandra till Amerika?
Ja, det är fler och fler som blir medellösa, eller man blir utan jord på landsbygden. Man kan inte ärva de här små åkerlapparna, tegarna. Trots skiften så räcker inte marken till egentligen. Och man ser som sin enda
möjlighet
egentligen att emigrera till Amerika. Där det finns ett väldigt stort behov av arbetskraft vid den här tiden. Så man pratar om det här med push- och pull-faktorer när det gäller migration. Och från svensk del och många andra delar av Europa naturligtvis, då har vi ju pull, alltså iväg. Nej, förlåt, push. Och i Amerika så har man väldigt starka pull-faktorer, alltså dra dit människor egentligen.
Hur många svenskar vandrar ut?
Jag har sett lite olika siffror på det, men säg 1,5 miljoner ungefär mellan 1840 till 1920.
Och det är mest män eller det är 50-50 eller vad?
Ja, slår vi ut det så är det nog 50-50. Faktum är, jag tror, under vissa år i alla fall så är det fler kvinnor, unga kvinnor som utvandrar.
Vad finns för pullfaktorer i Amerika för unga kvinnor? Jag tänkte man behövde liksom...
Speciellt i senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ändrar ju emigrationen lite karaktär. För då är det ju inte så mycket jordbruk man söker sig till, utan då är arbete i städerna. Och svenska unga kvinnor, de tar gärna hushållsarbeten och sånt. Och även till viss del fabriksarbeten i Amerika.
Amerika blir rikt och då behöver man lite pigor och sådana saker.
Jajamän, ja.
Ibland hör jag talas om att också man återvänder till Sverige med en liten kassa.
Ja, det stämmer.
Så hur många av de här 1,5 miljoner kommer tillbaka? Ungefär?
Ja, jag såg väl siffror på ungefär 200 000 någonting i alla fall återvänder. Så att, och framförallt under den senare fasen av emigrationen, under sent 1800-talet, början av 1900-talet.
Och då startar man en ny karriär i Sverige med lite startkapital från Amerika.
Ja, många. Det är inte alla som lyckas. Vissa kommer ju tillbaka utblottade. Men visst betyder det mycket naturligtvis att man kommer med nya erfarenheter om inte annat.
En annan sån här händelse, är det fel att säga, men något som var väldigt tydligt på 1800-talet, det kom en hel del nya grundlagar.
Mm.
Och du har, tror jag, varit inne på 1809 års någonting.
Regeringsformen där,
ja. Vad betyder den, eller vad stod den grundlagen för? Och sen kan du väl berätta om några andra grundlagar som vi...
Ja, där avskaffas ju egentligen för sista gången det kungliga enväldet. Det gustavianska enväldet går i graven och kungen måste istället regera tillsammans med riksdag och regering egentligen. Så det blir en maktdelning ungefär på samma sätt som man tidigare har sett till att dela på makten i USA där efter amerikanska frihetskriget, amerikanska revolutionen och även franska revolutionen.
Men betyder det att man delade på makten eller var det en konstitutionell monarki?
Ja.
Alltså kungen var bara en galjonsfigur?
Nej, kungen hade makt men han hade långt ifrån lika mycket makt som till exempel Gustav III, Gustav IV Adolf.
Han måste samråda med...
Ja. Och sen det här kungens maktbefogenheter, de har ju sen successivt blivit mindre och mindre och mindre tills vi kommer fram egentligen till nuvarande majestäter som har en symbolisk roll som statschef.
Andra grundlagar som vi får på 1800-talet?
Ja, jag tänkte, hade vi nämnt den här tryckfrihetsförordningen från 1766.
Var den så tidigt?
Ja, och då är vi inne på frihetstiden där. Jag vet inte om vi nämnde den, men den är ju väldigt speciell och närmast unik egentligen för sin tid egentligen i sin liberala uttolkning från yttrandefriheten.
Ja, det var mindre censurer, vad säger man?
Ja, censur. Precis, den släpptes ju. Den förlorade ju grundlagsstatusen sen under Gustav III, men den återkommer ju i en annan form sen också.
Ja. Under Gustav den tredje så då har vi censur och sen så släpps den och vi får skriva nästan vad vi vill.
Ja, alltså efter 1809 så är det ju inte helt fritt. Jag menar, vi har ju sen Karl den 14 Johan eller Jean-Baptiste Bernadotte som kommer in från Frankrike, och han är ju inte jättepigg på vad heter kritik mot den kungliga personen, om vi säger så. Det har vi ju striden med. Vi känner till Aftonbladet till exempel, som han försöker dra in för att de är lite väl tydliga i sin kritik mot hur kungen sköter
Han kände styrelsen. Sig trampad på tårna.
Definitivt, så att det blir ju nästan en personlig fejd där mellan kungen och Lars Johan Hierta då, som startade Aftonbladet.
Idag så pratar vi ju rätt mycket om ute i världen och även i Sverige så får vi lite mer nationalistiska strömningar.
Mm.
Även på 1800-talet så fanns det väl sådär nationalism. Vilka uttryck tog det sig i Sverige?
Ja, det här är intressant. Man kan säga om den moderna nationalismen till viss del föds i samband med franska revolutionen 1789, så får ju det här också verkningar i Sverige. Det är framförallt 1809 när Finland går förlorat. Det är ju ett stort trauma, ett nationellt trauma för landet, och det här tvingar ju svenskarna, i alla fall de bildade svenskar, att fundera vad innebär det egentligen att vara svensk nu efter den här definitiva förlusten av de sista resten av stormaktstiden. Och då får vi Götiska förbundet som bildas efter några år strax efter förlusten av Finland.
För det är ryssen som tar Finland, va?
Ja, det är det.
Ja. Och Götiska förbundet, vad vill de då? Hur frammanar de nationalism?
Ja, det här är ju en samling intellektuella, från början ganska unga herrar, som menar att vi måste gaska upp oss egentligen och ta tillbaka de gamla göternas dådkraft och mannamod och allt det här då, som de menade har skänkt Sveriges framgång tidigare i alla fall.
Vi ska vara stolta över att vara svenskar.
Ja, man ska inspireras av fornstora dagar. Och då går man ju tillbaka till en mytisk uttid. Det här är ju egentligen, alltså göticismen, den går ju tillbaka ända till medeltiden egentligen på något sätt. Alltså föreställningen om att Sverige har haft en unik ställning även i forntidens historia. Sådär. Så nu får den en ny skepnad, kan man säga. Och färgas då av den här nya medborgarnationalismen från den franska revolutionen och det.
Då har jag också en personlig reflektion där. Alltså.
Ja.
Men i det här skiftet 1800-1900-tal så var det på modet att skapa släktföreningar.
Jaha.
För att, om man nu inte var adlig, för då var man redan fin. Men det var fint att ha en släktförening. Och då forskade man ju försökte kyrkböckerna hitta sitt ursprung. Och jag hade en nära släkting som var med där då tidigt. Mm. Och han satte sig ner och han knåpade ihop en, vad säger man, arvsföljd eller
antavla eller
sådär. Och han kom ända tillbaks till vikingatid. Jag kommer inte ihåg med om det var naturligtvis inte Rödorm som var min anfader.
Säg inte det.
Men någon, eftersom det är en romanfigur.
Ja.
Nej, men alltså det är ju korkat där, för det går ju inte. För en vanlig familj så kom man kanske till skiftet 1600-1700-tal med kyrkböckerna.
Ja, tidigt 1600-tal, sent 1500-tal om man har någon väldigt gammal.
Ja, men ungefär det är vad man klarar av.
Ja, alltså om man är vanlig människa så att säga. Ja. Vissa adelssläkter och prästliga släkter kan nog gå tillbaka längre.
Men
väldigt extremt.
Nu är vi en vanlig, vanligt folk.
Ja.
Men han knoppade ihop en linje ända till vikingatiden. Och så bara skakar man på huvudet.
Ja, spännande.
Ja, det är ju inte sant någonstans. Men i alla fall, det var det. Men en annan viktig sak här, för nu ska jag komma in på 1900-talet. Det brukar ju ibland kallas demokratins genombrott i Sverige.
Mm.
Alltså, varför börjar vi prata om ett demokratiskt genombrott?
Ja, framförallt är det väl att rösträtten utvidgas och sen blir den egentligen allmän då för vuxna, myndiga medborgare. Både för kvinnor och män. Man kan säga från de här reformerna 1908 fram till det första allmänna riksdagsvalet 1921 då både män och kvinnor har rösträtt då. Så är det väldigt mycket som händer.
Ja, alltså det, vad jag förstår så var det tidigare då med rösträtt var det kopplat till ekonomi. Alltså en inkomst.
Ja.
Eller förmögenhet.
Ja, man har de här olika strecken. Det är förmögenhet och det är hur, ja, du får inte vara straffad till exempel eller vara i skuld. Och, ja.
Men du, vi har pratat om franska revolutionen och dess återverkningar i Sverige. Vi har ju också en rysk revolution. Påverkades vi av den?
Och det här får ju ses också i ett större sammanhang för att det är ju världskrig. Första världskriget 1914.
Mm.
Det bryter ut 1914 och slutar efter masslakt då 1918. Och mitt i alltihopa där så störtas ju tsarens styre i Ryssland 1917 sker det här. Och det är ju svåra tider i Sverige, det är ransonering, det är ingen svält men det är ändå en nöd och höga matpriser och man har svårt att få tag på potatis och annat som man lever av. Och det här leder ju till kravaller i Stockholm bland annat och i det här spända läget så snabbast den här processen på kan man säga. De styrande ser sig nödgade att ta upp det här för diskussioner om allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Och det här beslutas ju 1918, bekräftas 1919. Sen har vi valt 1921 då, som är, kan man räkna, första fullt, eller något sådär fullt demokratiska valet i Sveriges historia.
Så det var under galgen så att säga politikerna gav oss allmän rösträtt därför de var rädda att om de inte gav någonting så skulle vi kanske få revolution här också?
Ja, man har ju framhållit det definitivt och det fanns ju nästan halvt seriösa revolutionsförsök i Sverige vid den här tiden så det var ett spänt läge. Vi har Seskarupproret till exempel.
En annan sak, nu blev jag personlig igen då. Jag heter ju Bratt i efternamn.
Ja.
Och 1919 så var det en annan lag som kom, eller vad ska jag säga, förordning. Då införde man något som heter Bratt-systemet med en motbok. Alltså en motbok för att begränsa inköpen av alkohol, allt jag dricker.
Ja. Var det din släkting?
Ja, det var en släkting på riktigt.
Spännande.
Hur gick det till när vi fick Bratt-systemet och varför fick vi det?
Jag kan inte detaljer, men det här med spritförbud och sånt där, det var ju ropet i flera länder. I USA så genomför man ju ett förbud alltså mot rusdrycker överhuvudtaget och det här leder ju, det går ju inte så bra. Man smugglar in och har såna här speakeasies och maffian smugglar in sprit och blir ju mäktiga på det. Al Capone och det här gänget va. Och det här diskuteras i Sverige också. Det här är ju egentligen en följd av en av folkrörelserna vi har som är nykterhetsrörelsen då. Att man har ju sett vad spriten ställer till med. Det har ju varit ett hejdlöst supande allt sedan, egentligen i alla fall 1700-talet och man har kunnat börja destillera sprit. Och då blir det ju faktiskt vår första folkomröstning i Sverige också. Det är ju om vi ska ha ett rusdrycksförbud eller inte. Och det går ju inte igenom. Alltså, vi får ju inte ett rusdrycksförbud. Men man kan väl kanske se motboken som en kompromiss där. Att alkohol förbjuds inte, men det begränsas. Så att det ransoneras. Män får ju till exempel ta ut mer sprit än kvinnor och gifta kvinnor, de får ju inte hämta ut någon sprit alls enligt motboken. Ogifta kvinnor får en mindre andel och så vidare.
Ja, men då, sammanfattningsvis skulle du kunna säga att min avlägsne släkting var en klok man? Ja,
ja, det kan man säga. För jag tror att ett förbud hade nog blivit väldigt... Ja. Det hade nog blivit maffia och uppror och annat i Sverige också.
Okej då.
Ja.
Jag har varit i tidigare program så jag är ju intresserad av fotfolket. Kan du säga någonting om välfärden här nu då, under 1900-talet? Förutom då minskad alkoholkonsumtion kanske. Jag vill ju minnas då såna här tydliga perioder, alltså lågkonjunktur- och arbetslöshetsperioder. Men rent allmänt, man brukar ju framhålla den svenska modellen som något klokt. Vad händer? I välfärden?
Välfärden. Det här är en, allt eftersom Socialdemokraterna får ett större inflytande i och med allmänna val här, så lanseras ju egentligen idén om en utbyggd välfärd. Det här är inte unikt för Sverige, utan det vi ser i andra länder också. Sen kom ju en förödande lågkonjunktur efter, alltså i svallvågorna av börskraschen 1929. Och det här gör att man har inte riktigt resurserna att driva igenom så mycket av välfärden som man hade tänkt sig under 30-talet. Men istället så kommer det här med full kraft efter andra världskriget egentligen. Och det är ju inte heller bara egentligen en svensk sak, utan det här, vi ser det runt om i västvärlden. Utbyggnad av välfärd, även om det kanske går ovanligt långt i Sverige.
Men med välfärd då menar jag också inte bara att vi blir så att säga rikare med något brutto.
Nej, men alltså utbyggt system för...
Något socialförsäkring.
Ja, socialförsäkring. Ja. Mm.
Så att det finns någonting som tar emot när det kraschar.
Ja, socialt skyddsnät.
Nu har vi kommit till, vi har förbrukat vår halvtimme nu.
Oj.
Och då kan man säga så här att nutida skeenden har inte hunnit bli historia ännu. Och det här var ju, du är historielärare, så ja. Vi får väl vänta några år till.
Ja, vi kan återkomma om 30 år. Så jag var, ja, kanske man har lite distans till hela perspektiv, ja, på historien.
Men innan dess så vill jag tacka dig så väldigt mycket, ja, för alla de här pratstunderna, ja, om vår, ja, folkets historia, ja, sen tidig tid.
Mm. Ja, men stort tack själv, Leif. Det var jätteintressant.
Och då tackar jag också lyssnarna som har tagit sig tid att lyssna på oss. Och så är det på återhörande. Hej så länge! Ni har hört Mikael Ranelius berätta om den svenska historien på under 1800- och 1900-tal. Tack för att ni lyssnade.